Hej på er. Här kommer lite grejer spontant. Jag vill berätta om två nya UFO-observationer som jag har haft i år. Till att börja med. Den ena kan man argumentera objektivt för rimliga tvivel. Så att det är bara mest sannolika förklaringen som jag kan se det. Som UFO-utredare och ufolog, så vill jag nog påstå att bästa förklaringen är UFO på den ena. Däremot rimligt tvivel kan vara någonting som jag ännu inte har kommit på. Inga tydliga tecken, five observables. Då har jag bara en five observable och det är low visibility. Jag ska förklara hur det hänger ihop. Det är en mycket fin dag i februari, soligt och grant. Det är runt lunch och jag kör på Essingeleden södergående. Kommer ur Fredhällstunneln. Och för er som inte hänger så mycket i Stockholm, det är Essingeleden, vet ni allihopa säkert. Det är den där stora bron, stora vägen E4 som går genom Stockholm. Det vet ni. Och Fredhällstunneln är när man kör i en tunnel under Kungsholmen. När man kör ur den södra mynningen, då har man lilla och stora Essingen framför sig. Och klockan är 12.09 och mina blickar dras mot himlen och ser ett linsformat, ja, en form som nästan inte smälter in i den här himlen. Det är något som en liten oval form. Som om ni tänker er att ni tar ett digitalt foto. Och så är det lite nyansskillnad på himlen. Så att ena delen av den här solupplysta vackra blåa himlen. Med lite moln här och där, men mest molnfritt. Den, om ni skär ut en linsformad del av den och flyttar den till en annan del av himlen, då kommer den att synas. Ni kommer att se att den inte passar in där riktigt. Små skillnader i nyanser. Och det såg ut lite som att det speglades lite det där föremålet, men det kanske inte är helt rätt beskrivning heller. Men den stämde inte in riktigt. Det var någonting där. Det var ett föremål. Det var, kanterna var liksom tydliga att det var den här formen. Oval form, linsformad. Det var också två väldigt tydliga flygplan i luften. Man kommer ganska nära flygplanen där. De är på väg in till Bromma flygplats och man är ganska högt upp. Så att det är nästan som man får väja för dem på Essingeleden där. Inte riktigt, men så att de var jättetydliga. Jag kollade Flight Radar och det var de som skulle finnas i luften. Eftersom jag kör då i 70 km i timmen så får jag ganska bra känsla för, och jag får olika vinklar på den, lite olika avstånd och vinklar till den, så att jag kan rimligt avgöra ungefär hur långt bort den var. Den står väl kanske 40-45 grader, kanske 40. 35-40 snarare högt på himlen, och den står över stora Essingen, så när man kommer ur Fredhällstunneln så ser jag den i över stora Essingen i förlängningen. Jag skulle tippa 2 kilometer bort i min bästa uppskattning. Ja, nu höftar jag, men 1-2, mer än 1 kilometer bort, inte 4 kilometer bort. Så jag tittade på kartan efteråt där och min känsla är att den var över liksom Alvik, Bromma, södra spetsen där. Den stod still så vitt jag kan bedöma. Inga hastiga rörelser i alla fall, det kan jag svära på. Vad det var, vet du fan. Jag kom inte på någon bättre förklaring. Det skulle då vara det här low observability i sådana fall om det var ett UFO. Det är bästa förklaringen som jag kan säga det. Jag har ändå ägnat mig åt misstolkningar mycket, som många av er vet. Så ja, bästa förklaringen, men bortom rimligt tvivel är det inte, känner jag lite grann. Men det var kul och i sådana fall, jag håller det liksom öppet. Jag behöver inte, det betyder inte så himla mycket om det där var ett UFO eller inte. Men i sådana fall så har jag sett low observability. Men jag är smått agnostisk till det. Om ni kommer på något bra förslag vad det här kan vara så kan ni skicka in det till, ja. Mer tydligt var det. Den 8 mars, natten mellan 7 och 8 mars. Då har det varit väldigt grant väder för första gången. Det var riktigt bra väder i början av mars, ni minns kanske det. Den dagen var det, natten efter den. Och ja, det var upplagt för att göra CFM. Jag skulle göra CFM den dagen det var upplagt för det som sagt, så att det gjorde jag från min lilla plats. Samma plats som jag såg ett UFO färdas över en väldigt stor del av himlen september 2022. Ett Venusliknande objekt. Om ni tänker er hur Venus kan se ut, den är väldigt tydlig ibland när den lyser som klarast, eller Jupiter. Jupiter har väl en lite gulare nyans. Så att det här är mer likt Venus. Men storleksmässigt är den lite större än Jupiter skulle jag säga. Ni vet nog hur Jupiter ser ut när den är som tydligast. Då är den, det här föremålet var alltså vinkelstorleksmässigt dubbelt eller tre gånger så stor som Jupiter. Och den lyser klart som Sirius eller som Venus. Väldigt tydligt ljus. Jag hade väl gjort CFM i bara 10 minuter ungefär. Klockan var, jag tog en skärmdump klockan 00:14 och det här var ett par minuter innan, så 10 över 12. Plus minus 2 minuter. Det varade i en halv sekund. Så snabbt var det över den gången. 2022, då varade det i alla fall i 10 sekunder och färdades med en enorm hastighet över en fjärdedel av natthimlen. Hur kan jag veta det då? Jo, för den gången så var det en slöjmoln på ett par hundra meters höjd, så att jag kan med säkerhet säga att den var bakom det. Det syntes väldigt tydligt att den var bakom den här. Det skimrar ju när ett ljus åker bakom den där slöjan. Så den måste ha färdats, ja, ett jäkla många kilometer i timmen. För att den färdades ett par mil. En mil, skulle jag gissa. Måste den ha gjort. Eftersom den började i nord, nordväst och slutade i öst, nordöst. På 10 sekunder. Och jag har räknat på det där. Och det här, det måste handla om många Mach, alltså 5-10 Mach, inte ett ljud och klart sken hela vägen. Det finns inga tvivel om att det var ett UFO den gången. Och det här är från samma plats och samma del av himlen. Samma del av himlen. Jag satt faktiskt och tittade på fotokinetiska effekten strax innan. För er som inte känner till det, om ni har en stjärna, ett ljus utan några referenspunkter runt, så kan man, om du stirrar rakt på den, så börjar den, då börjar ögat hålla på att kämpa för att, den håller på med något, ögat vårt. Den börjar vicka liksom, fara lite fram och tillbaka, nästan som ett tefat, ganska likt ett, finns en bra video från Hästdalen på ett tefat i någon dokumentär ifall ni har sett den. Ja, det finns andra vittnesuppgifter och videor på hur de kan helt utan tröghetslagen färdas fram och tillbaka, fram och tillbaka. Så ser det fotogenetiska effekten ut, bara det att det är ett väldigt, väldigt litet område, och håller man upp ett föremål, en hand bredvid, så försvinner det. Då fattar ögat, då får den en referenspunkt och då slutar den att hålla på sådär. Så det satt jag och grunnade lite på och kikade lite på en stund. Det är inte först, det är alla som gör CFM känner väl till den där. Och det här skedde då kanske någon minut eller två minuter efter det. Mitt i mitt synfält. Ungefär 40 graders höjdvinkel den här gången också. Från vänster till höger. Den färdades ju bara då en handflatas bredd. Om du håller upp den över himlen så är det ganska... Det är en rejäl bit ändå. Men det gick snabbt och sen var den bara... borta, alltså släcktes eller syntes inte. Det finns inte en chans att det var något flygplan eller helikopter eller drönare. Det har jag lärt mig på några kurser av de som är väldigt duktiga på misstolkningar. Lite för bra på misstolkningar. Så jävla bra på misstolkningar så man kan få Phoenix Light till lysgranater och det mesta annat till fåglar. Vad händer med mina uppgifter om jag rapporterar det här då? Hamnar de i Enigma Labs då? Det verkar ju så. Claes Svahn säger att de lämnar ut omaskade uppgifter till Enigma Labs och att Enigma Labs är ett privat företag, ett vanligt privat företag. Men det går ju inte ihop. Hela den initierade ufologin har väldigt många goda skäl att hålla det så som att Enigma Labs är den nationella säkerhetsstaten, den amerikanska nationella säkerhetsstaten som ligger bakom. Det är liksom ingen debatt om det direkt. Det här är ju inget olagligt, så vitt jag vet. Och jag skulle bli väldigt förvånad ifall UFO Sverige och AFU och Claes Svahn har slarvat med någonting här. Det tror inte jag. Det finns de som tror det. Jag förutsätter att man har skött det här korrekt. Men det är märkligt att skriva att man lämnar ut omaskade uppgifter till ett amerikanskt företag. Och att påstå att Enigma Labs är ett vanligt privat företag. Det sticker ut väldigt mycket. Det tåls att nämnas i det här sammanhanget att Claes själv har sagt i den här podden att han pratar med Jim Semmervan varannan vecka. Jim Semmervan är före detta CIA och var... operativ chef. Enligt John Ramirez, en annan före detta CIA-officer, så var Jim Semmervan väldigt högt upp och sysslade med tradecraft, alltså att värva agenter och driva källor. Honom pratar Claes med varannan vecka enligt egen utsago i den här podden. Det här med att lägga pussel, hörni, det finns svar och pussel att lägga i ufologin. De gör det inte särskilt svårt för oss. Det är bara att pussla på. Så kan ni få svaren. Det verkar vara så det är tänkt. Och jag hoppas att ingen får för sig nu att Claes håller på och fifflar med CIA bakom svenska underrättelsetjänstens rygg. Det finns ingen konkret anledning att tro det överhuvudtaget. Och Claes skulle inte göra så. Det är jag fullständigt och fast övertygad om. Så att tänk inte på det viset att det är det jag säger. Det är inte det som pågår. Men det här med att påstå att Enigma Labs är ett vanligt amerikanskt företag. Ja, ta den här debatten i engelskspråk i media. I engelskspråk i ufologi. Så kommer inte det gå så bra att påstå de här sakerna. Lyssna på Carls podd från UFO till UAP. Det näst senaste avsnittet om den här soppan. Så får ni lite mer kött på benen ifall det var nytt för er. Jag vill tillägga att våra kära nationella säkerhetsstater, de jobbar ju på för att hålla oss säkra. Och det är inte så som vissa kanske tror att den svenska underrättelsetjänsten inte är medvetna eller aktiva på UFO-området. Det är de. Det har jag empirisk erfarenhet av. Och den här rädslan jag kan uppfatta för underrättelsetjänsten på vissa håll, den ser obefogad ut. Det är min erfarenhet, men framförallt så har jag frågat runt av bland äldre ufologer och ufo-intresserade personer som har varit aktiva i svensk ufologi sedan långt innan jag föddes. Både innanför och utanför UFO-Sverige. Och jag har inte hört om något hot ens från underrättelsetjänsten i det här landet. Så saker och ting kan vara obekväma och det finns saker jag kanske att diskutera och tveksamheter. Jag vet inte. Men om jag har frågat så många personer som har varit med i så många decennier och det inte ens finns ett exempel på ens ett hot, då tycker jag att det finns ingen konkret anledning i Sverige som civil medborgare att vara rädd för svenska underrättelsetjänsten. Jag ser inte det. Och nu kort från Språkpolisen. Det heter inte UFOs och UAPs på svenska. Det heter UFON och UAP. På engelska heter det inte heller UAPs, utan det heter One UAP, Many UAP, eftersom det heter One Phenomena, Many Phenomena. UFO är ett ord på svenska och i plural heter det UFON. Visst pratas det mycket om det här med att ETH, alltså The Extraterrestrial Hypothesis, att den utomjordiska förklaringen inte skulle vara märklig nog. Det där ska man inte gå på. Och om ni tänker så, ni som tänker så att ni ser på de här märkliga grejerna och tänker att det kan inte vara utomjordingar, det är för märkligt. De här svåraste fallen, de klarar inte jag av att bevisa vad det är för någonting. Men om man har utgångspunkten att man vet med visshet säker att utomjordingarna är här, då inser man ganska lätt att, alltså, vad förväntar ni er? Att det ska vara märkligt inom ramarna när ni träffar på utomjordingar. När ni uppmärksammar att utomjordingarna är här, förväntar ni er då att det ska vara märkligt, men det ska vara så där märkligt som ni kan förutspå. Det ska vara märkligt inom era ramar. Det är en märklig uppfattning bara det. Whitley Strieber, apropå Jim Semmervan. Semmervan framträder ofta med Whitley Strieber i hans podd och sådär. Jag kommer att tänka på Whitley Strieber. Han är ju skräckboksförfattare, va? Och skrämde skiten ur folk på 80-talet med Communion. Folk blev rädda för kontakter i och med den historien. Vissa i ufologin skulle nog kunna tänka i de här banorna att vad är det för varelser som kontaktar en skräckboksförfattare och väljer en sån? Det är ju en attraherande logisk tanke, även om den är då kanske för mycket för vissa. Men det är snarare så att hur kommer det att låta? Hur kommer en skräckboksförfattare att tolka och förmedla kontakter med non-human intelligence? Ja, det rimmar väl ungefär med att just skrämma upp folk. Det är Whitley Striebers uppgifter som han berättar i Communion är ju inte representativt för den stora massan av kontakter. Lyssna på Mike Cleland eller på Preston Dennett, mina egna efterforskningar som är långt många år efter de där herrarna, men de säger samma sak, att det sticker ut, det är inte representativt för kontakter, att det ska vara så hemskt och mörkt och skräckinjagande. Så kan det gå när en skräckboksförfattare får kontakt, tydligen. Andra stora författare är John Keel och Jack Vallée, stora i ufologin, fundamentala också likt Whitley Strieber. Jag vet inte om man skulle utse den främste ufologen, om ufo-intresserade skulle rösta, så är jag säker på att Jack Vallée skulle vinna. John Keel kanske inte skulle vinna, men han dök upp där också med sin Operation Trojan Horse året efter Passport to Magonia Eller som jag kallar den, Gasport to Narnia. Jan Kiel var trollkonstnär och begåvad, och senare skrev han propaganda för Department of Defense. Jack Vallée, han är en sofistikerad, mycket intelligent herre. Men vad har de för hypoteser och vad har de gett oss? Jan Kiel, Ultraterrestrials. Han kommer med idén om att det kan vara en jordbaserad non-human intelligence som tar olika former i olika tider. Och i sådana fall, om de är uppväxta på den här jorden, vad har vi för evidens för det? Vad kan vi spåra det i biologin eller vilken gren? Finns det någonting överhuvudtaget som pekar på det? Finns det något som skiljer det från fantasi? Det skulle jag vilja veta. Och en hypotes utan evidens, det kan lika väl kallas för fantasi. Jag vet att Claes Svahn brukar säga att man ska inte ha några favorithypoteser. Jag som har jobbat med evidens säger att det ska man absolut ha. Nämligen de med bäst och mest evidens. De ska man prioritera. Jack Vallée, Gasport to Narnia, den här idén om att det kan vara en fantasivärld. UFO:n och ufonauterna kan komma från en fantasivärld. Är Vallée så dålig på att bevisa saker som man säger i Sex Layer Model att man måste baka ihop allting? Man får inte bortse. Ufologer vill gärna hävda den utomjordiska hypotesen, men då gör man fel för att man bortser från de mest bizarra fallen. Man bör inte, man får inte, man ska inte bortse från de mest bizarra fallen. Det är inte så man jobbar med evidens, varken i vetenskapen eller i rättsläran, straffrätten. Där smalar man av och försöker nå framgång i specifika fall. Och om det sker någonting helt annorlunda på andra sidan världen för 50 år sedan, då är det upp till den som hävdar att det har någon inverkan på det jag försöker bevisa här och nu, som får komma med goda argument och evidens för att det har med varandra att göra. Det är nämligen inte så man gör när man jobbar med evidens. Man bakar inte ihop allting, som Vallée vill påstå. Jag vill rekommendera att läsa Gasport to Narnia med rätt glasögon. Vallée brukar ju också göra en rätt rejäl halmgubbe av ETH. Trots att det är rätt uppenbart att ETH, hypotesen om att de ufonauterna, att de är utomjordingar, den så kallade hypotesen, den måste ju stålmannas. Det är ju fullständigt uppenbart. Eftersom det ingår liksom i konceptet att de har rest interstellära resor och färdas då i 100 000 km i timmen över det uppmätta hastigheter. Tiotusentals kilometer i timmen uppmätta vid många tillfällen. Utan ljudbangar, ja, ni vet allt det där. Då är det ju uppenbart att man måste stålmanna ETH. Man kan ju absolut inte göra en halmgubbe. Men det är ju vad Vallée tenderar till att göra varje gång han säger den här frasen om: jag tror inte att det är så simpelt som bara utomjordiska besök. Jag tror att det är någonting mycket mer sofistikerat än så. Då gör han ju uppenbarliga tankefel. Och han jobbar ju inte evidensbaserat. Så frågan är Vallée så här kass och dålig på att tänka? Eller är han lite bättre på att tänka? Lite mer sofistikerad än vad folk tror? Det kan man dividera om. Andra delar i det här soppan som man behöver reda ut för att kunna skingra gasen och röken och speglarna. Det här överanvändandet, totala överanvändandet av orden gåta och mysterium. Mysterier hit och gåtor dit. Det kan jag säga inte funkar i evidensbaserad verksamhet. Jag tror inte en forskare har särskilt framgångsrik karriär av att vilja påstå komma fram till att saker och ting är gåtor och mysterier hela tiden. Det funkar inte i kriminalvärlden heller, kan jag säga. Att man liksom vill hela tiden komma fram till att saker är gåtor. Det här är ett mysterium. Det funkar inte. Det är inte evidensbaserat. Det säger sig självt. Så desinformationen, den är fullständigt uppenbar. Ett barn kan peka på vad desinformationen är. Arrows rapport, Kirkpatricks uttalanden. Det blir mer som ett lockbete att hålla på med det där. Jag har inte ens lust att gå igenom Arrows rapport ordentligt, för att det är slöseri med tid. Det är inte det vi ska koncentrera oss på. Okej, de har skrivit desinformation på papper igen. Pentagons UFO-grupp har skrivit desinformation på papper. Det är inget nytt under solen. Bryr inte så mycket om det, tycker jag. Utan fundera istället på hur tänker vi? Tänker vi evidensbaserat? Hur gör man då? Hur resonerar vi? I vilka termer talar vi? Och hur pratar vi? Påverkar vi varandra? Är det någon groupthink som är problem för oss? Upprätthåller vi någon form av groupthink baserat på dåliga premisser? Ja, det är ju snarare de här bitarna som en psyop, en psykologisk påverkansoperation, skulle ge sig på. Jag tror det var början av 2020 som jag stötte på ett mycket trovärdigt och tillförlitligt vittnesmål som var svenskt, och det var nutida, och det var bara 1,5 kilometer från min dörr. Och UFO:t beskrevs då ha flugit iväg över min bostad. Så det där förankrade verkligen, efter bara några månader med UFO-intresse, så betydde det där en sorts förankring att det var här och nu som UFO-observationerna sker. Och trovärdighet och tillförlitlighet. Det är det jag vill poängtera här. Det var ju Dennis Åsberg som berättade om sitt vittnesmål från 96, tror jag väl det var. Och det här vågade han lägga ut då innan UFO-vågen och New York Times. Det var inte många som la ut sånt, och det får vi hedra honom för. Mycket modigt. Jag tycker att ni ska titta på Dennis gamla video. Jag lägger en länk i beskrivningen. Titta efter trovärdigheten och tillförlitligheten. Det här är precis som liksom vanliga svenska låter när de vittnar om saker och ting. Det finns ingen brist i trovärdigheten. Det finns dessutom tillförlitlighet. Ta en titt på intervjun och bedöm själva, så pratar vi vidare om det i något kommande avsnitt. Om ni vill stötta podden, så kostar det just nu 9 kronor, lägsta möjliga, för att låsa upp extra avsnitten. Så passa gärna på. Det kommer ske lite förändringar i den här podden och övrigt framöver. Det finns olika sätt att stötta. Och tack så mycket för att ni har lyssnat, och på återhörande.